Du lyssnar på CVE-podden och det andra avsnittet av två om kunskapsöversikten män, maskulinitet och våldsbejakande extremism som har tagits fram av Center mot våldsbejakande extremism och Jämställdhetsmyndigheten och som publicerades i december 2022.
En farlig man. En man som är ensam men också är del av en grupp eller en ideologi eller extremistisk miljö där man är beredd att ta till våld för att nå sina mål. En man som hotar vårt öppna demokratiska samhälle. En man som någon borde ha stoppat i tid. Lukas Gottsén, som är professor vid Stockholms universitet, är just nu aktuell med rapporten Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. Han har skrivit den på uppdrag av Center mot våldsbejakande extremism och Jämställdhetsmyndigheten, men slutsatser och rekommendationer är hans egna. Den här rapporten som vi ska prata om idag är en sammanställning av forskning som rör fyra typer av våldsbejakande extremistiska miljöer. Våldsbejakande högerextremism, våldsbejakande islamistisk extremism, våldsbejakande vänsterextremism samt en fjärde kategori som inte finns med bland Säpos kategorier men som Lukas Gottsén själv har föreslagit, nämligen våldsbejakande misogyni. Det som man idag ofta kallar för incel-terrorism. Och rapporten visar hur det gemensamma för de här rörelserna är att det nästan alltid är män som ligger bakom våldet. Att miljöerna ofta genomsyras av kraftigt reaktionära mansideal. Och också att misogyni och förakt för kvinnor och det man ser som femininitet, det har kommit att bli ett allt starkare inslag i dessa miljöer. Så vi ska nu tala om dessa slutsatser i Gottséns rapport och hur de borde användas av de som har ansvar för att försvara demokratin. Hur ska vi se på sambandet mellan våldsbejakande extremism och maskulinitet? Och hur borde samhället använda den här kunskapen för att skydda sig? Och då säger jag välkommen till Mikael Törn. Du är enhetschef för Jämställdhetsmyndigheten, JämI. Samt Jonas Trolle, du är chef för Center mot våldsbejakande extremism som är placerat under Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Välkomna hit båda två. Om vi ska börja med dig Jonas, du har en bakgrund som polis och kriminalkommissarie i botten. Så varför har man börjat forska på det här starka förhållandet mellan maskulinitet och extremistisk våld först nu?
Egentligen så tänker jag att det har varit självklart hela tiden att det är ett maskulint samhälle eller en maskulinsk kontext kring de här personerna. Men det har aldrig stadfäst i en rapport eller i en forskning, utan det är en ganska självklar del, men det finns inget skrivet om det sedan tidigare, eller väldigt lite skrivet om det sedan tidigare. Och som du sa också, det här med min bakgrund som polis, det är ju generellt sett också män som står för stora delar av kriminaliteten och den typen av kriminalitet som jag har jobbat med mycket, människohandel, där är det också alltid män som är i förövardelen. Så att, men jag tänker att vi kanske inte riktigt har sett de här sambanden och fått det stadfäst på det här viset tidigare. Inte som jag i alla fall har läst och tagit del av.
Mm. Men är det som att maskulinitet är en blind fläck på något sätt för det här?
Ja, eller så är den så självklar så att man inte ser den. Liksom. Man ser den inte för alla träden. För att det är de här mansidealen och den här typen av retorik och som också förenar de här grupperna är ju, den översvämmar ju hela den här frågan på något vis kring extremismen.
Mm. Mikael Törn, finns det någonting i den här rapporten som förvånar dig, som överraskar dig?
Nej, det finns väl aspekter som jag är förvånad över att det gjorts så lite forskning kring området med tanke på att det är en så stor andel som 75-90% män som är de som deltar och medverkar i våldsbejakande extremism. Därför borde det kanske ha skett fler forskning redan tidigare. Att det här handlar också om att det är en blind fläck som du nämnde, det tycker jag är förvånande när vi är framme i 2022. Det är bra att den här rapporten görs. Att antifeminism och misogyni kan vara ett första slag eller en första del i en radikalisering också är viktigt att uppmärksamma som kan leda till våldsbejakande extremism. Och en del också som jag funderar kring är det här att faktorer som till exempel tillhörighet, gemenskap kan vara viktigare än själva ideologin innan man vänder sig till olika extremistiska rörelser. Det är väl några aspekter från den här rapporten.
Mm. Men om man ska ta det som du sa nyss, för det tycker jag är intressant. det som Mikael sa nyss, alltså att ett slag, ett första slag eller våld i en relation kan vara det första steget mot våldsbejakande extremism. I en högerextrem kontext, en islamistisk kontext, så kan av våld i en relation vara där det börjar. Om man tar rent konkret, hur borde man som myndighet jobba med det? Därför där har man ju i så fall, om man får säga så, en ledtråd. Eller någonstans där man skulle kunna börja att uppmärksamma och förebygga den här typen av extremistiskt våld som hotar demokratin. Hur skulle man jobba rent konkret mot det? Kan du svara på det?
Ja, det finns ju flera aspekter som jag tänker är jätteviktiga. Det här är ju män som har varit pojkar en gång i tiden. Många av dem har växt upp kanske i miljöer där det förekommit våld. Både i närmiljön i hemmet men också i närmiljön i området. Så samhället behöver bli bättre på att synliggöra pojkars utsatthet. Och det tror jag generellt sett man är dåliga på. Man bör också beakta till exempel synen på kvinnors rättigheter och pojkars inställning till jämställdhet. Det tror jag är ett område som man tidigt kunde uppmärksamma att pojkar som har riskerat att radikaliseras också kan tidigt fångas upp av samhället. Och här ser jag att samhället har stora brister. Många av de pojkar som lever i och växer upp i våld fortsätter utöva våld i olika former som gängkriminalitet, som extremism. Och här finns det många punkter där både skola, socialtjänst och polis skulle kunna reagera och agera till betydligt tidigare läge. Mm. Ett våldsförebyggande arbete är jätteviktigt som ska förekomma i flera arenor på flera nivåer som en aspekt att fånga upp det här i tid för att motverka en radikalisering.
Du nämnde polis. Vi har ju en gammal polis här i rummet då. Om vi tar den, det här var, om man får säga så, de mjuka frågorna att jobba med jämställdhet. Men rent konkret, polisiärt, hur borde man jobba med att använda det här? Alltså se, om man får säga så, den toxiska maskuliniteten, till exempel uttryckt genom våld i nära relation, som en slags varningsflagga. Hur borde man arbeta med det?
Nej, men det är ju en del av ett macho-ideal, en macho-kultur i både extremistmiljöerna och inom den grova kriminaliteten. Och det tas ju också upp i rapporten här att det finns liksom någon slags regler eller en slags tankesätt och tankemönster kring de här personerna. Och det som Mikael är inne på är ju det långsiktiga förebyggande arbetet. Men sen måste det ju också finnas en repressivitet när det gäller lagföring. Så att det är ju, och de här grejerna måste gå hand i hand. Och det är ju när man jobbar med att försöka skapa ett bättre samhälle och stärka demokrati, stärka jämställdhetsfrågor och så vidare. Då är det just, det är ju ingenting man gör i en handvändning. Men båda de här grejerna med att både ha en repressivitet men också en långsiktighet och en idé som börjar redan på barnavårdscentralen eller på förskolorna. Det måste gå hand i hand det där. Och för att när det väl, så att säga, när en person framförallt i en extremistmiljö har liksom ramlat över kanten, då är det otroligt svårt att backa. Då har man anammat hela den här kulturen och det här tankesättet och tankemönsterna. Och då är det svårt att stanna upp och backa, även om man kanske någonstans innerst inne inser att nu går det på tok, va? Så det är svårare, vill jag säga, att ta sig ur den typen av miljö kanske ibland än även ur en grov kriminalitet. Så att det är ett långsiktigt arbete som många har anledning att arbeta med. Alltså skola och familjer inte minst. I en uppväxtmiljö.
Mm. Men Mikael Törn, ni på Jämi, ni har jobbat till exempel mycket med förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och en av de sakerna som Gottsén kommer fram till i sin rapport är att vissa av de lärdomar och metoder som används för prevention, alltså av förebyggande av mäns våld mot kvinnor, att det borde komma till användning i arbetet mot våldsbejakande extremism. Alltså att en del av samma strategier, samma verktygslåda, om man får säga så, som används mot prevention av mäns våld mot kvinnor, att det borde användas för att jobba och förebygga våldsbejakande extremism. Men hur ska det göras rent konkret, tycker du?
Mm. Jag tänker det är viktigt, som Jonas var inne på, att det här behövs ju ett arbete i hela kedjan. Allt ifrån repressivt när det väl har gått så långt. Men det förebyggande arbetet, alltså i den delen behöver ju polisen och åklagarna bli bättre kanske på att väcka åtal och få personer dömda när det har gått så långt. I den andra änden, där tror jag det våldsförebyggande arbetet kan liksom stärkas i betydligt bättre omfattning än vad det görs nu. Och det här handlar om att ha en genusförändrande insats, att arbeta med normer och värderingar som kommer fram tydligt i Lukas rapport, att i de här ideologierna så har man ofta en ganska traditionell syn på manlighet exempelvis. Kanske en manlighet som var förr i tiden kring att män ska klara sig själva, män ska liksom utstå våld och klara av våld. Och här finns det ju mycket våld i den kontexten. Och ett våldsförebyggande arbete, det har ju också WHO tittat på, som sammanställer all våldspreventiv forskning om att arbeta med genusförändrande ansats har större effekt. Så här tror jag man kan jobba i ett tidigt skede, som Jonas var inne på. Då kan man jobba med de här pojkarna och de unga männen i tidigt skede våldsförebyggande, som jag tror kan förändra, att förhindra att man hamnar i radikala rörelser exempelvis.
Om vi tar just misogyni som ett samhällsproblem, därför att våldsbejakande extremism som Gottsén visar, det är ju sammanvävt med misogyni helt enkelt. Alltså kvinnofraktande idéer och stämningar blir allt vanligare i de miljöer som ägnar sig åt våldsbejakande extremism, oavsett om det är högerextremism eller islamistisk extremism, eller för den delen misogynt våld helt enkelt, alltså incelrörelser, incelterrorism. Och du sa tidigare innan mikrofonen gick på, Mikael, att du har sett tecken på att de här stämningarna blir också allt värre hos unga män och pojkar. Mm. Hur märker du det och varför är det så? Mm.
Ja, det tycker jag är en oroväckande tendens. Att vi har gjort enkätundersökningar hos Göteborgs universitet, kom en rapport alldeles nyligen som handlar om attityder och värderingar hos män från 18 till 29 år, som visar på att synen på jämställdhet bland unga män går tillbaka, att man inte för kvinnors rättigheter på samma sätt. Och det finns en oroväckande tendens kring hur man ser på de här frågorna hos unga män. Och det gör, med tanke på Lukas rapport här, att det finns ju en stor oro då, vad hamnar de här pojkarna i för svårigheter, eller unga männen, framöver? Och där har du ju en varningssignal, kanske en riskfaktor, där det förekommer en bristande syn på kvinnors rättigheter, en bristande syn på jämställdhet och också en misogyni i många fall. Och det finns ju en risk för att det här kan leda till radikalisering i olika former framöver. Och det finns ju exempel på forskning på till exempel skjutningar i USA, där också förekommer stor misogyni och kvinnohat i de som har gjort massskjutningar till exempel. Så här måste man uppmärksamma tidigt, tror jag, det förebyggande arbetet också. Hur man jobbar med ett våldsförebyggande arbete med genusförändrande ansats tidigt riktat till unga pojkar. Mm.
Jonas, Lukas Gottsén föreslår i sin rapport att våldsbejakande misogyni borde tillföras på listan. Alltså Säpo jobbar inte med det som kategori idag. Nej. Men han nämner det som ett förslag, hans egen uppfinning, att våldsbejakande misogyni borde finnas med som en egen kategori när det gäller våldsbejakande extremism. Håller du med?
Ja, alltså jag håller med. Men jag vill göra det ännu vidare. För att våldsbejakande extremism idag, jag var i USA förra året, och då pratar man om att man liksom lägger alla ägg i samma korg. Att våldsbejakande extremism, de kan ha massa olika uttryck. Det kan vara misogyni, det kan vara politiskt motiverat, det kan vara religiöst. Det kan också vara en aversion som handlar om att man går in i en skola eller ett köpcenter och där man inte har vare sig någon religiös eller politisk flagga eller något hat visavi någon speciell grupp. Jag tror att vi måste börja förändra hela synen på det här, för att det har olika uttrycksmönster. Men det är en fråga som... Det är väldigt mycket som förenar de här olika grupperna. Och sen kanske det också är på det sättet att det inte alltid nödvändigtvis är en säkerhetspolisfråga, utan det kanske är mer en öppen polisfråga också. Men att ha ett lite mer vitt sätt att se på de här grejerna och inte riktigt... För vi har också alltså extremister som djurrättsextremister eller miljörättsextremister. De är ju inte heller med i det här. Men det är otroligt mycket som förenar. Och vi då från centrets sida som jobbar med förebyggande, vi försöker mer och mer gå ifrån att det bara är på ett visst sätt eller bara på tre sätt. Att titta lite bredare, att få in alla de här olika destruktiva extremistföreteelserna.
Och på tal om gemensamma nämnare, när du och jag talade tidigare så påpekade du också att klass är en underskattad eller underbeforskad variabel här. Ja. Att om man pratar om att de flesta som begår det extremistiska våldet är män, så har vi också en klassaspekt av det. Vill du utveckla det?
Ja, men jag kan tänka till exempel att när vi tittar på de högerextrema grupperna som många gånger kanske lever på orter och platser där utbildningsnivån är förhållandevis låg och där arbetstillfällena är ganska begränsade och där också kvinnorna kanske har flyttat. Och vi ser ju också när det gäller skolresultat mellan pojkar och flickor att flickor drar ifrån. Och det i sin tur då, det skapar kanske den här typen av förakt och även kvinnohat. Det är ganska tydligt. De blev över och sen förenas de då i en tro att det här är, det är kvinnornas fel. Eller en annan grupps fel.
Mm. Så vi har en slags socioekonomiskt präglad maskulinitet som ligger till grund för olika kategorier
av
sexistiskt våld. Ja. Så i så fall så skulle det handla om inte, kanske inte så mycket som män som kollektiv, utan alltså män som, de män som, om man får säga så, är förlorade i samhället. Vad säger du om den, det resonemanget, Mikael? Ja,
jag tror det kan finnas en sån aspekt, absolut. Och jag ser det som viktigt att det behövs kanske mer forskning på det här området. Det finns ju lite forskning för tillfället, även om den håller på att liksom utökas. Jag tror absolut det kan vara en aspekt, och det är intressant att den var inne på att det, trots olika ideologiska ingångar, så verkar synen på kvinnor och flickor vara densamma i de olika extremistiska miljöerna, och det känns ju anmärkningsvärt. Och det är väl i mångt och mycket också pojkar och unga män som hamnar i de här, som har varit utsatta för våld i sin bakgrund, kanske hamnar utanför skolgång, rekryteras in i kriminalitet eller i extremism på olika sätt, och där finner man en gemenskap. Och det här tror jag är jätteviktigt att jobba med kring frågor framöver, hur man fångar upp de här pojkarna som ju också kanske i någon mån har varit offer kanske under sin uppväxt, att bli utsatta för saker och inte synliggjorda för samhället, som hamnar i miljöer som är farliga och destruktiva och där det förekommer mycket våld. Så det här handlar ju mycket om makt och kontroll också. Det tror jag vi måste jobba betydligt mycket mer för att förändra framöver, synen på maskulinitet och så. Därför är det oroväckande med de här studierna som kommer nu, med en tillbakagång och backlash när det gäller kvinnors rättigheter och synen på jämställdhet, som oroar.
Nu pratar vi mycket om vad staten borde göra och vad myndigheter borde göra, och det är viktigt och bra, men mycket av det här, det kretsar ju också kring mentaliteter och stämningar som ligger utanför politikernas kontroll. Det är saker som finns ute i vardagen, det är det som sprids på nätet, det är det som florerar ute i offentliga privata miljöer, det handlar om vad som sägs i omklädningsrummen, i skolkorridorerna, i byggbarackerna, i moskéerna, i förorterna, på landsbygden. Om ni två nu fick reflektera fritt, vad borde gemene man tänka på? Alltså, hur kan vi gemensamt som samhälle motarbeta våldsbejakande extremism som en del av aggressiv maskulinitet? Om du får börja, Mikael.
Mm. Jag tänker, om man nämner det som motverka extremism, då tror jag många reagerar på att det här handlar inte om oss eller mig. Men tänker man på att i det förebyggande arbetet så berör det här oss alla. Och det tror jag liksom, myndigheter har ett ansvar som skola, socialtjänst och polis. Men jag tror att vi gemene man och speciellt män har ett ansvar att reagera för när vi ser till exempel och hör sexism, nedvärderingar av kvinnor på olika sätt. Så har man som åskådare ett ansvar att reagera i alla sammanhang, i vänskapsrelationer, på arbetsplatser och sånt. Att uppmärksamma det. För här tror jag att vi är för passiva liksom, i stort sett. Och det här tror jag man behöver jobba mycket, mycket mer med också. För det är ett sätt att motverka sexism, rasism och andra former av diskriminering av personer och så. Sen tror jag vi måste bli bättre på att synliggöra och reagera när personer hamnar snett. Och det gäller både samhällets ansvar, men också som medmänniska, som anhörig och så. Att vi försöker reagera, söka hjälp där det finns möjlighet att få hjälp också på olika sätt. Det finns det inom skola, socialtjänst och andra aktörer också. Centrum för våldsbejakande extremism jobbar ju förebyggande också. Och jag tror ju bättre vi blir på att synliggöra radikalisering och utanförskap tidigt och vidta åtgärder, då tror jag vi också kan förändra att man inte hamnar i extremism på det sättet som många gör och riskerar att göra framöver, tror jag.
Jonas, du får sista ordet. Vad kan mannen på gatan, om vi tar just mannen på gatan?
Ja, jag vill lyfta mannen på gatan och deras familjer. Alltså, det finns ett stort familjeuppdrag här. Att utifrån ett föräldraskap och en familjegemenskap också verka för den här typen av frågor och förändringar. Det är någonting som vi pratar väldigt mycket om. Vi pratar om myndigheter, vi pratar om kommun, skola och alla de här. Jag vill också lyfta familjernas ansvar. Och där finns ju olika sätt att nå. Vi upplever ju till exempel att det finns många civilsamhällesaktörer som kan göra väldigt stor skillnad tillsammans och i arbetet med och i familjer. Den dimensionen,
kan du exempel på civilsamhället?
Nej, men jag tänker ju att både samfund, alltså olika typer av om vi pratar religiösa samfund, har ett stort ansvar eftersom de är stora inspiratörer och tongivande i de här grupperna. Men också det här med hur vi jobbar med att motverka segregation och jobba för olika typer av integrationsinsatser. För det kan ju jag se med min bakgrund att där finns det mycket kvar att göra. Oerhört mycket kvar att göra i det här att skapa ett samhälle där man har en tillit och där man känner en tillhörighet och där det finns en där man ser att man har en naturlig och självklar plats. Och det kan både familjer och civilsamhällesaktörer göra stor skillnad tillsammans med allt det här andra, myndigheter, kommuner och skolor och allt vad vi har.
Men tänk då på att ansvaret kan inte landa hos mamman, utan det måste också vara pappan någonstans.
Ja, papporna och ja. De är en del i en familj.
För det tycker jag ofta att man ser i de här väldigt tragiska historierna, att det är ofta en pappa som har stuckit och en ensam mamma som har försökt.
Som dessutom har väldigt många barn. Mm. Och det där är ju en fråga som mer och mer diskuteras nu, just att det blir en väldig inlåsning i det här. Mm. Och hur vi ser på det. Att jag menar, jag har ju varit i lägenheter, i husransakningstillfällen i min poliskarriär med kanske 8-10 ungar, de bor på 4 rum och kök och det är bara mamma som ska managera allt det där. Det säger sig självt, det är oerhört svårt.
Mm. Hörrni, tack för att ni kom hit och pratade om rapporten som heter Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. Den finns att ladda ner hos Center mot våldsbejakande extremism, cve.se, samt Jämställdhetsmyndigheten, jämställdhetsmyndigheten.se. Tack Jonas Trolle, tack Mikael Törn. Själv heter jag Jens Liljestrand. Tack för idag och tack för att du har lyssnat.